En podcast från Aftonbladet.
Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda länder och hur mycket före vi ligger andra länder på vissa områden. Sverige har också varit i topp när det gäller jämlikhet, när det gäller fattiga och rika. Sverige ligger idag på en 9:e plats på listan över världens rikaste länder, räknat på våra invånares snittförmögenhet. Och visst låter det bra med Sverige på en 9:e plats och att svenskarnas snittförmögenhet ligger på drygt 2 miljoner kronor. Men trots den snittsiffran så känns det inte som att särskilt många i landet sitter med nära 2 miljoner på banken och lever loppan. Handlar det mer om en liten klick som har väldigt mycket pengar? Ja, under 2021 så fanns över 400 miljardärer i Sverige. Samtidigt så växer klyftan mellan rika och fattiga för varje år. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Klyftan är nu så stor så att vi har gått om Ryssland och ses som det mest ojämlika landet i västvärlden. Hur har vi hamnat här? Vad innebär det för vårt samhälle? Och finns det något som vi kan göra för att minska klyftan? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp vår ekonomiska kommentator Andreas Cervenka. Han börjar med att berätta på vilket sätt Sverige har blivit det mest ojämlika landet i västvärlden.
Ja, det finns ju olika sätt att mäta ojämlikhet. Det man oftast brukar fokusera på är inkomster. Det är ju av naturliga skäl. Och där har ojämlikheten i Sverige ökat i den snabbaste takten i västvärlden. Men vi ligger fortfarande inte så jättehögt. Vi har fortfarande relativt stor jämlikhet jämfört med en del andra länder. Alltså i liksom spridningen av inkomster. Men det har varit stor skillnad. De 1% som har absolut högsta inkomsten har ökat enormt mycket snabbare än de som har till exempel 10-20% lägsta. Men det är framförallt det som det har blivit isär i Sverige när det gäller förmögenheter och liksom att äga tillgångar. Och det är där som vi faktiskt har hamnat i världstoppen. Nu ska man komma ihåg att statistiken på det här området är ganska risig och en förklaring i Sverige är att vi avskaffar förmögenhetsskatten, så vi registrerar inte det här varje år. Men det görs rätt mycket mätningar och ett sätt att mäta det här på är att titta på hur mycket pengar äger de allra rikaste i olika länder och göra sådana här miljardärslistor. Det har jag gjort i min bok då, JIR i Sverige. Och då kommer jag fram till att i Sverige hade vi i sommaren 2021 542 miljardärer. Det var en ökning från 206 stycken när Veckans Affärer senast gjorde sin skattning 2019. Så det var en ganska kraftig ökning då. Och det beror förstås på en explosion i värdet på fastigheter, aktier, techbolag och så vidare. Jämför man till exempel på ett annat sätt så kan man se att i Sverige, om vi tar värdet på våra dollarmiljardärer, alltså svenskar som har mer än 1 miljard dollar, som då var motsvarande 9 miljarder kronor andel av Sveriges BNP jämfört med andra länder, då hamnar vi faktiskt högre än Ryssland. Sen finns det också lite externa rankningar. Den mest uppmärksammade är kanske Credit Suisse, en schweizisk bank som rankar förmögenhetsfördelning i olika länder. Och de har Sverige som 12 i världen. Och tittar man på länderna ovanför oss så är det liksom länder som Brunei, Bahamas, Lesotho och andra. Och Sydafrika är väl egentligen det enda stora landet som är för oss. Och vi har faktiskt till och med passerat Ryssland. När det gäller just fördelningen av förmögenhet, alltså koncentrationen av att en liten klick äger väldigt stor del av det vi har. Och en annan som någonting som bekräftar den bilden är till exempel statistiken för investeringssparkonto i Sverige som har blivit väldigt populärt. Och det är ju väldigt många svenskar som har pengar där, men tittar man på statistiken på Skatteverket så är det ju 1% som äger ungefär 35% av allt kapital och 10% som äger nästan 75%.
Vad tror Andreas, varför har klyftorna ökat på det här sättet?
Nej, men det är olika saker som har samverkat, tror jag. Om man ska ta det liksom det positiva så är ju att Sverige är ett land med väldigt många duktiga företagare. Vi har varit väldigt bra på att ta fram storföretag och det liksom skapar ju förmögenheter och kapital. Men om man tittar på det som har hänt egentligen de senaste 20 åren så är det en av de största förklaringarna att vi har haft kraftig inflation. Och då menar jag inte inflation, den som är nu vant och så vidare, tillbaka. Alltså dyrare mat och dyrare liksom bensin och så, utan inflation i tillgångar. Det vill säga priser på fastigheter, alltså på bostäder, aktier och allting. Och där har det varit en enorm ökning i Sverige de senaste 20 åren. Om man bara illustrerar det så kan man ju säga så här, för att inflation handlar om att våra pengar blir mindre värda. Och det har vi ju fått lära oss nu under 2022. Men tittar man på inflationen på bostäder till exempel, så för en miljon fick man 1996, om man tar någon slags genomsnittspris i Sverige, 200 kvadratmeter bostadsrätt. Då blir det ju väldigt liksom grov generalisering, men ändå. Och 2021 så hade det sjunkit till 22 kvadrat. Alltså man fick oerhört mycket mindre för en miljon. Du ser att pengar som vi lägger på tillgångar hade liksom rasat i värde. Och det är alltså att de som äger tillgångar har haft en enorm medvind. Och en viktig förklaring till det här är att vi har haft väldigt låg ränta i Sverige. Vi har då haft, på 2010-talet har vi haft en större del än haft minusränta eller nollränta. Och det driver upp värdet på tillgångar och gynnar de som äger tillgångar mest. Sen ska jag lägga till två andra saker, så är det skattepolitiken. Vi har tagit bort väldigt många skatter på tillgångar, alltså egendomsskatter som man brukar säga. Fastighetsskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt, gåvoskatt. Och även det ISK-kontot är också en slags sänkning av skatten jämfört med normalt tidigare. Och det har gynnat de med tillgångar ännu mer. Och den tredje faktorn ska jag säga är att vi jämfört med många andra länder har varit ganska generösa när det gäller att liksom sälja ut våra gemensamma tillgångar och bjuda in marknaden i välfärden. Och det har också skapat nya förmögenheter.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och sen, Sverige är ju 9:e rikaste landet i världen och samtidigt så ökar klyftorna. Vad hade man behövt göra för att liksom främja jämlikheten?
Nej, men jag tror att om man nu tycker det är viktigt med jämlikhet, så någonting där Sverige sticker ut, för att vi har blivit väldigt gynnsamt land för alla som äger tillgångar. Det kan man ju fråga dem som är förmögna. Till exempel, ett exempel är ju Björn Wahlroos som var ordförande i Storbanken. Och han flyttade ju Nordeas huvudkontor till Finland, men sig själv till Sverige. Och det beror bland annat på att till exempel Finland har arvsskatt, vilket vi inte har i Sverige.
Men det finns ju fortfarande självklart länder som har ännu lägre skatter, alltså rena skatteparadis. Men det som är lite unikt i Sverige är att vi har fortfarande väldigt höga skatter på arbete och relativt låga förhållandevis då på kapital. Det gör att liksom incitamenten har ändrats lite. Det vill säga att det är bättre att satsa på, och ska man bli rik i Sverige så måste man liksom äga tillgångar, starta företag, köpa eller sälja fastigheter eller liksom spekulera på börsen.
Och det där, om man vill komma åt det här, så är det väl där man kanske ska börja. Och det har gjorts ganska många såna utredningar av skattesystemet i Sverige av ekonomer, då pekar de oftast på att man måste jämna ut den här skillnaden lite grann och införa kanske fastighetsskatt igen eller höja några av kapitalskatterna och sänka skatten på arbetet.
Om vi ändå ska försöka förstå, hur mycket äger de rikaste miljardärerna på ett ungefär?
Ja, men tittar man då i den rankningen gör det som det var, man ska komma ihåg att det här är en ögonblicksbild, nu har ju börsen fallit och sådär, så det, nu ser det lite annorlunda ut, men då i mitten på 2021, så de här 542 miljarderna hade ungefär 3500 miljarder kronor i förmögenhet. Och det är mer än de statliga, fyra statliga AP-fonderna tillsammans. Det är 3,5 gånger den svenska statsskulden. Och det har liksom en andel jämfört med svenska hushållens tillgångar, så har den ökat väldigt snabbt.
använder man lite siffror från det här Credit Suisse till exempel, så kan man säga att de här miljardärerna äger, som är då 0,05 promille av befolkningen, de äger lika mycket som 80% av vuxna svenskarna. För att koncentrationen är den rikaste promillen äger väldigt mycket, den rikaste procenten jättemycket, och den rikaste 10% är ju ungefär 3/4. Så att det finns en väldigt stor grupp i Sverige som inte äger särskilt mycket. Så ungefär ser det ut.
Okej, man blir inte riktigt klok på siffrorna, men ändå, de äger jättemycket pengar. Helt
ja, enkelt. De äger jättemycket pengar. Och där sticker Sverige ut lite grann. Att vi har en klick som är liksom superrika helt enkelt. Och jämfört med resten av befolkningen. Tittar man på rankingen, så i genomsnitt så är vi svenska väldigt förmögna. I genomsnitt har varit svensk förmögen på 2 miljoner, men fördelningen är ju relativt ojämn. Sen har vi, ska man komma ihåg, ganska stora grupper som har liksom skapat sig förmögenhet på bostäder, så att det finns liksom en grupp välmående, men det finns också stora grupper som inte äger i princip någonting.
Vad skulle du säga att den här ojämlikheten får för konsekvenser då för vårt svenska samhälle?
Ja, det är olika konsekvenser, men en del kan ju tycka att det här är inget problem om de rika blir rikare, och liksom det tror jag inte i sig behöver vara ett problem. Men några olika saker kan vi absolut peka på. Den kanske viktigaste det är att en bieffekt av den här då tillgångsinflationen som har delvis skapat den här situationen, den har också lett till att vanliga svenskar har tvingats belåna sig. Som bostäder ökar så kraftigt i pris, så har man tvingats ta enorma lån, och det får vi betala för nu när räntan ökar. Det är ju det som gör att det är så stressat läge i den svenska ekonomin, och att det liksom, man pratar om att pausa amorteringskravet och så vidare. Därför att vi är väldigt högt belånat folk. Tittar man på svenska hushåll och företag tillsammans, och företagen är ju väldigt stor del i fastighetsbolag, så är vi det tredje mest skuldsatta landet i världen. Alltså svenska staten har en låg skuld, men privat så har vi en väldigt hög skuld. Så då har vi blivit väldigt räntekänsliga, alltså känsliga för uppgången i räntan. Så det är en tydlig bieffekt. Det andra är att man kan peka på, det finns viss forskning som tyder på att när man har väldigt stor koncentration av förmögenhet i toppen, så sänker det tillväxten i ett land. Och sen så handlar det också om så där, vad händer liksom i ett samhälle som glider isär, när det blir enorma klyftor mellan de rikaste och de fattiga. För parallellt med det här så har vi ju gruppen som har det ganska dåligt ställt har ökat. Ja, SCB använder en term som man kallar för låg ekonomisk standard. Det vill säga att man har halkat efter i löneutvecklingen. Och den gruppen är nu uppe i 15%, och det är den högsta andelen som man började mäta det här på 70-talet.
Och hur ser det ut då i våra grannländer?
Ja, men Sverige sticker ut, och det man ska komma ihåg att Sverige är ju ett välfärdsland, så jämfört med många andra länder. Man jämför, det är inte riktigt rättvist egentligen att jämföra med kanske med Ryssland och USA på det sättet att där finns det inte samma välfärdssystem. Men det finns ju många länder i Europa som är väldigt liknande Sverige, alltså vi har som pensioner, sjukvård och utbildning och så vidare. Men Sverige sticker ändå ut, framförallt jämfört med våra grannländer som inte alls har den här samma koncentration. Till och med Norge, som har väldigt många rika, har inte samma ojämna fördelning. Tittar man på skatterna så kan man ju säga att Norge har fortfarande förmögenhetsskatt, Finland har arvsskatt. Danmark är som ett högskatteland också. Men har inte alls haft samma utveckling eller liksom kapitalskatten. Så vi sticker ut, och vi sticker också ut jämfört med länder som Tyskland och Frankrike som vi ofta jämför oss med.
Vad tror du om framtiden? Går det att minska klyftan?
Ja, det man kan säga nu är att med den här, som är en stor del av förklaringen, men inte bara, har varit låga räntorna. Nu ökar räntorna. Då har vi sett många av de här högt värderade. Många av de miljardärerna har ju förlorat en stor del av sin förmögenhet på börsen och de högt värderade techbolagen och sådär. Så att man kan säga att det är en återställning. Men det som vi då har kvar att kämpa med är att vanliga människor, som pratar om den här bieffekten av det här, de höga skulderna, det får ju då hela ekonomin betala för. Så att det här drabbar ju liksom inte miljardärerna värst, utan det drabbar ju de som har det sämst just nu värst, alltså den höga inflationen. Och den höga räntorna drabbar ju någon slags medelklass och övre medelklass väldigt hårt. Så att
Så det återstår att se liksom de långsiktiga trenderna, men som politiskt, man tittar på skatteområdet, om man liksom frågar då som kända forskare på det här området, till exempel det mest kända, Thomas Piketty, har ju pekat väldigt ofta på skattesystemet, att det är så man kan förändra. Och det, just nu finns ingenting som tyder på att vi i Sverige kommer göra några större skatteförändringar på det här området.
Tack för idag, Andreas.
Tack så mycket.
Sist här Andreas Kärvenka, ekonomisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs gärna mer om ekonomi på vår sajt aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.